When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej och välkomna till Drivet podcast. Den här gången sänder vi live från Almedalen tillsammans med Garbergs reklambyrå. Dagens gäst är Anna Särner som är vd på Svenska Filminstitutet. Den här gången tänkte jag inte babbla på så mycket introt utan här kommer intervjun och hoppas ni gillar den lika mycket som jag gör.
Hallå, hallå. Nu kör vi igång. Garbergs heter vi och vi upplåter den här trädgården till samtal om samhällsfrågor och kreativitet. En lucka som vi tycker är viktig att fylla i Almedalen. Var ni inte här tidigare idag så ska jag säga att vi kör måndag, tisdag, onsdag mellan 12 och 6 varje dag. Och det är en hel massa spännande talare. Men alla finns i appen så ni kan söka på Garbergs i appen så får ni mer info. Nu ska vi ha något så exklusivt som en livepoddinspelning och Josefin är här och hon driver har podden Drivet tillsammans med Nina va?
Ja.
Som inte är här.
Hon bor i Los Angeles och ja. Vi båda startade podden i LA och sen flyttade jag precis hem. Så ja, men egentligen är det båda vi som har gjort det tillsammans. Ja.
Säg något kort om Drivet.
Drivet är en inspirations- och karriärpodcast för just kvinnor specifikt. Och det är för att inspirera. Och vi har gjort intervjuer med entreprenörer, vds, artister, skådespelare. Just att få lära känna, som till exempel då Anna som vi ska få lära känna idag. Hur hon har tagit sig fram i sin karriär. Men inte bara handlar om karriären utan också för att bli inspirerad. För att alla vill inte göra karriär. Det är viktigt också att benämna. Så det är vad Drivet är.
Vad härligt. Mm. Och Anna, känner ju vi i reklambranschen i alla fall väldigt väl. Eftersom du var Reklamförbundets vd många år. Som heter KOM nu för tiden. Men nu basar du över filmindustrin kan man säga.
Ja, Filminstitutet i varje fall.
Ja. Och ser till att vi får en hel del bra film gjord här i Sverige. Och har alltid drivit frågor kring kvinnors karriärer. Det har ju du varit känd för, eller hur? Det har varit en hjärtefråga för dig.
Ja, jag är kvinna och har alltid varit, ja. Vad jag vet. Ja. Och har alltid fått frågor utifrån just att vara chef och annat. Och hur är det att vara kvinna? Jag blev chef på Reklamförbundet när jag var 34 år. Och insåg ju ganska snabbt att jag fick helt andra frågor än vad män fick. Mm. Och då är det svårt att inte börja göra något. Mm.
Så det känns som en perfect match, va, Josefin, med...
100%.
Ja, vad bra.
Det här är en av mina förebilder också.
Ja, vad roligt.
Vill du vara kvar här?
Ja, exakt. Du kan ju sätta dig här. Cool. Men du är ju man, så att... Ja. Nej, jag skojar bara. Nej, men jag kanske ska presentera Anna lite närmare. Som är då vd för Svenska Filminstitutet. Hon har varit vd för Reklamförbundet och tidningsutgivarna. Du är utbildad jurist. Du har massa styrelseuppdrag bakom dig. Du har studerat på Stockholm Filmskola. Och någon konstnärskola också. Är
det, jag har gått stora konstkursen. Vilket var en halvtidsutbildning i en termin på kursverksamheten.
Fattar. Det är kortfattat vem Anna är. Men jag tänkte börja lite från början. Nu är du vd på Svenska Filminstitutet. Mm. Och hur hamnar du där från början? Alltså jag menar, om vi backar tillbaka bandet. Har du känt att du skulle leda hit på något sätt?
Nej, det har jag verkligen inte. Jag tror att väldigt många känner igen sig med mig att man börjar på en utbildning. I mitt fall började jag då juristutbildningen. Och man börjar en utbildning av olika skäl. Det vanligaste är ju att man vet inte vad man ska göra med sin tid. Man vet inte hur man ska få pengar. Så istället för att då ha ett tråkigt jobb i en butik som väldigt många har, så börjar man plugga. Jag började på filmvetenskap direkt efter gymnasiet. Och film, alla älskar ju film, så det är ju svårt att inte bli förälskad i det. Och jag började också filmskolan, då Stockholms nya filmskola. Och det var ju också jättekul på alla sätt och vis. Men jag kände väldigt tydligt när jag gick på Stockholms filmskola att det inte var min, som jag brukar säga, fishing pond. Jag kände liksom att killarna som var de som valde vem som skulle få göra vilka typer av projekt och vem som skulle göra vad i projekten valde liksom inte mig som första person. Utan jag kände mig lite som släpvagnen så där, som att jo, men de kunde plocka in mig kanske. Men jag insåg att jag skulle få tillbringa väldigt mycket av min tid med att koka kaffe.
Ja.
Och kanske till och med kö för att koka kaffe på en filminspelning. Och det kände jag väldigt tydligt i min egen mage att det är jag inte intresserad av. Och då undrade jag ju liksom, vad skulle jag göra då istället? Mm. Och då började jag läsa juridik, bland annat för att jag hade för dåliga betyg för att läsa journalistik. Men också för att jag visste att jag ville påverka. Det var det enda jag kunde liksom själv känna. Vad vill jag? Jo, men jag vill ändå vara med och jag vill påverka. Mm. Och det kan man ju göra via konst. Göra film.
Ja,
man kan ju påverka folk, eller reklam, där vi är idag. Men jag insåg att just via konstnärliga yrken så blev priset för högt för mig. Men då var det så här, ja, men journalistik, det trodde jag, det kunde man ju påverka. Jag är jätteglad att jag inte är journalist idag, med tanke på hur deras arbetsmarknad ser ut. Men det är ju sånt man inte vet. Men istället så kom jag in på juristutbildningen. Och där hade jag en bild av att man fick vara med och påverka.
Mm.
Och så började jag plugga där.
Och du började jobba också med juridik också efter din utbildning ett tag?
Ja, för när jag var på juristutbildningen så kände jag direkt att det här var mycket mer min fishing pond.
Mm.
Jag hamnade mycket lättare i rätt sammanhang. Mm. Och jag tror att det är en sån här viktig sak att tänka på när man gör karriär. Mm. Och då kan man ju säga, vad är karriär? Ja, det är väl helt enkelt en yrkesutveckling som leder åt olika håll. Det behöver ju inte leda till att man blir chef och ska ha hög lön, utan det kan ju leda till massa andra saker. Men jag började känna att jag hamnade rätt redan på juristutbildningen. Men sen via lite kringelikrokar så hamnade jag på Reklamförbundet. Och där, det var perfekt. För då var jag en sån som alla ville ha.
Där började du inte som vd först? Utan
nej, jag började som jurist. Mm. Jag hade jobbat på bank. Och där var ju jag liksom yvig och folk tyckte jag var jättekonstig. Och jag kom med sån här, det här var ju då 1996, började på den här banken. Och alla slängde papper i papperskorgar. Och jag kände bara så här, men ursäkta, det här känns ju verkligen 1800-tal. Så då kände jag så här, ja men det ändrar vi på. Så jag gick upp till bankvdn och så sa jag, men hörru du så här, vi har ju en social agenda. Vi kan ju inte hålla på att slänga papper i papperskorgar, vi måste ju återvinna pappret. Och herregud kan jag säga, det tog ju mig typ 3 månader att skriva olika PM till vaktmästeriet. För det var ju nämligen de som skulle ta hand om pappret och de ville absolut inte ha en ny arbetsuppgift. Så det var som så trögrörligt och de bara tyckte att jag var jättejobbig som alla runt omkring mig tyckte jag var jättejobbig som hittade på nya grejer. Och den högsta ledningen tyckte jag var jättekul som hittade på nya grejer som de ändå inte tänkte göra.
Men har du alltid varit en sån person? För det känns som du alltid säger vad du tycker och tänker och det har varit så, så här, en följd genom din karriär också. Att du varit känd för det. Det låter som att du var det redan från början, eller hur?
Ja, så är det nog.
Var kommer det ifrån?
Det vet jag inte. Vi är ju olika som personer.
Mm.
Och jag var ju ganska odräglig som tonåring. Men också fruktansvärt kaxig. Jag kanske lärde mig att ta ton. Och sen gick jag ifrån att ta ton mot lärare till att faktiskt ta ton mot andra saker i samhället.
För det är oftast det man inte vågar, tycker jag. Att man är i skolan ganska så här tyst, i lärarna som bestämmer. Och att, men det kände inte du helt enkelt.
Nej, det kände jag
inte. Det är väl fantastiskt. Men det hade jag behövt lärt mig mer.
Men jag har haft en sån, och det vet jag med mig. Och det är inte bara bra, verkligen. Men jag är en sån som frågar. Jag sitter inte så här undrar över när en lärare säger saker som jag inte förstår. Utan då frågar jag. Det kan ju bli ganska jobbigt för dem som inte frågar. Med den här människan som oavbrutet liksom ställer frågor. Men det har ju hjälpt mig att förstå saker.
Ja, ja verkligen. Och det är väl det en vd-roll är också. En grund.
Ja, och det tror jag också är liksom mitt sätt att vara i ett sammanhang, är att jag börjar med att försöka vilja förstå och sen drar jag mina slutsatser. Så när jag kom till banken och så förstod jag efter ett tag att det här känns inget bra, jag är fel även där, det var inte min fishing pond heller. Då gick jag på ett möte med gamla jurister och gnällde. Vilket man ju gör när man inte är riktigt nöjd. Och det är ju liksom det bästa tecknet på. Om man upptäcker att man sitter och gnäller, då ska man nog fundera på om man ska byta jobb. Mm. Eller göra någonting annat. Mm. För gnäll är inget bra. Mm. Och där satt jag och gnällde. Och då var det en kille som sa att, ja men vad har du din examen? Mm. Och det sa ja vad har jag min examen? Jag hade absolut ingen riktning i min juridik. Men då sa det, det säger mer om mig att jag har läst filmvetenskap och gått filmskola och är jurist. Mm. Jaha, så här, men då ska jag rekommendera dig till Reklamförbundet. För det visade sig att jag satt och pratade med förbundsjuristen för Sveriges annonsörer. Och då skulle Reklamförbundet ha en ny förbundsjurist och man vill inte gå ut offentligt. Okay. Så genom mitt gnällande i rätt miljö så kom jag på intervju. Han hade valt ut 3 och jag fick jobbet.
Och varför tror du att de valde just dig?
Det har jag ingen aning om, för jag vet inte vilka de träffade.
Men jag tänker utifrån dig själv, när du var på intervjun, du måste ändå känna så här, ja men det här är jag bra på, det här
var nog grunden till att jag fick det. Det var så tidigt i min karriär så att det kände inte jag. Utan jag tror kanske att han valde mig för att han gillade mig på något vis. Mm. Det brukar ju vara så. Och sen så kanske han valde mig för att jag var billig. Jag var ju nämligen precis i början på en karriär. Då ljög jag ju ändå min lön. Och sa att jag hade mer än vad jag hade. Så att jag inte skulle få gå ner. Ja, den gick han på.
Helt
så det är ett hett tips. Ljug alltid lite grann. Lagom mycket. Så att jag vet faktiskt inte, numera vet jag ju mycket mer vad som är mina styrkor och svagheter. Mm. Så då kan jag ju känna, faller de ut? Men i början kan man ju inte, man kan inte mer än vara sig själv. Mm. Och vara så ärlig som man kan, tror jag. Förutom lite ljug då.
Ja, precis. Det är alltid bra. Men just, visste du vad en vd var när du tog dig an den här rollen? För det är väl en annan sak att prata om vad en vd är, men faktiskt göra det också.
Men alltså, jag blev ju anställd som förbundsjurist.
Ja, då var det
så att jag, och där kände jag på en gång i reklambranschen så var jag perfekt. För jag var lite lika yvig som alla i reklambranschen. Ni alla är ju så här konstnärliga och kreativa och härliga. Men med en liksom lite mera ruta. Så att om de var runda så var jag rutan. Till skillnad från mina tidigare jobb. Då var jag det runda. De var rutan. Och i reklambranschen då kunde jag säga självklarheter. Ursäkta, ni har ju utvecklats jättemycket i reklambranschen. Men då var det så här, vad ska vi göra? Vi har inget skrivet avtal. Och då kunde jag säga så här, ja men du vet, muntligt avtal gäller. Pacta sunt servanda. Och så, åh tack Anna! Och så blev jag liksom upptagen i reklamkollektivet som den där fantastiska människan som sa så här himla bra saker.
Underbart.
Och det där känner man ju. Man känner när man är i rätt miljö. Mm. Så att det blev så att han som var vd då redan efter ett år så blev han rekryterad till ett annat jobb.
Okay. Mm.
Och då hade han ett halvårs uppsägningstid, vilket man brukar ha. Och då ska man ju bara släppa folk, därför att de är ju inget bra när de är kvar. Men det gjorde inte styrelsen, utan de sa till att du måste vara kvar. Det resulterade i att vi var helt ledarlösa i typ ett halvår. Och då sa jag ifrån. Då skickade jag ett mejl till styrelseordförande efter ett tag. Och så skrev jag, i rubrikraden minns jag fortfarande, rapport från en icke-verksamhet. Och så skrev jag, det vore väldigt bra med lite information. Vi vet inte vad som händer, vi har ingen ledare just nu. Det här är de beslut som behöver fattas, det här är det vi sitter och väntar på. Och då blev ju han så här, den där, hon verkar vilja grejer. Och så tänkte han förstås, och tjej, fan vad bra. 34 år, det känns ju liksom modernt. Det här är vägar de erkänna, men det fanns en kvinna i styrelsen och hon har ju erkänt att det var precis så de sa. Och det måste man ju förstå, att man alltid blir vald dels på grund av sina kompetenser, men så lägger man ju till någonting annat också. Jag var ung kvinna, det var ju toppen. Sen hade vi mycket förhandlingar och jag fick ju 40% i lön av vad min företrädare haft. Så att det var ju, jag var
hur
ju
visste
billig.
Du om det?
Därför man är jurist och jag hade ju förstås sett min företrädares avtal. Så att då kan man ju säga, varför säljer man ut sig så billigt? Men för mig var det så här, ja men jag ville ju ha det där jobbet. Och då får man väl ta det i början. Man kan inte fastna på att man ska ha prickrättvisa, utan man får ju liksom ta chanserna. Så jag kände bara, det här är en skitkul chans. Jag fattade, förstod jag vad jag gav mig in på? Absolut inte. Men jag hade lust. Jag kände bara, wow, det här är ju helt fantastiskt. Och inte vet jag varför jag tyckte det. Men jag har nog, jag vill nog ha makt. Numera inser jag ju det. Det vet jag inte om jag gjorde då. Men när man har makt så har man ansvar men också möjligheter. Och jag såg möjligheterna och ansvaret och insåg att det hängde ihop med makten. Och då ville jag ha makten.
Det är underbart ju. Och om du skulle ge dig själv ett råd nu tillbaka från början när du är din första vd-position och idag har du haft den erfarenheten under många år. Vad skulle du själv ge dig själv ett råd liksom, när du tog dig an den här rollen? Det var en lite invecklad fråga. Men...
Nej, men jag förstår vad du frågar. Jag tror att mitt råd skulle nog vara att inte se, inte leta det som skulle bli svårt och fokusera på det, utan bara se till, kunde jag se saker jag ville göra? Det där att se till möjligheterna och inte svårigheterna. För det är klart att det finns svårigheter. Men man kan inte... Det finns ju ett talesätt. Where the attention goes, energy flows. Så börjar man titta på svårigheter. Ja, det är klart kommer all energi gå på gud fan vad svårt det här är. Och hur ska det gå? Och mindre lön och så. Jag var ju bara så här... Och så gick jag på möjligheterna. Och det gjorde ju att jag fick ju ta svårigheterna när de kom. För det är klart de kom. Men jag ägnade inte så mycket energi åt det. Och det är ju energidränage.
Men hur, hade du någon ledarskapsutbildning bakom dig under, alltså före, innan du tog den här rollen? Kände du att du skulle ha behövt det?
Det är klart att juristlinjen är inte direkt en ledarskapsutbildning. Men det...
Jag tänker att det är många som blir vd som inte har någon utbildning alls. Eller man startar ett företag. Eller,
Nej, men det är klart att det är ju jättebra om man har fått... Det tycker jag rent allmänt sett. Vi är så himla mycket och ska samverka. Det här med att vi begärs hela tiden att vi ska samarbeta. Vi ska åstadkomma saker tillsammans. Men vi får aldrig lära oss. Och hur åstadkommer man det? Inte ens lärare har ju ledarutbildning. De kan inte de grundläggande ledarskaps, liksom, modellerna ens. Det är ju helt bizarrt. De som leder grupper hela tiden. Så det är klart att det hade varit mycket bättre om jag hade haft lite utbildning innan. Men det viktigaste tror jag det är att man ger under vägen. Därför att du upptäcker saker och då behöver du hjälp att processa. Det är väldigt svårt, i varje fall för en som jag är. Jag har svårt att läsa en ledarskap. Jag läser aldrig ledarskapsböcker eller managementlitteratur. Jag kan inte. Jag måste göra. Och för den som måste göra så hjälper egentligen inte hur mycket man läser innan, för du kan inte, poletten trillar inte ner. Och det tycker jag ser hos många som, när poletten inte har trillat ner, då är det ju just för att det är så mycket teorier liksom, men i praktiken så kan man inte tillämpa en teori. Man måste tillämpa stora drag och sunt förnuft och i större mått av nyfikenhet och inlyssnande. Det är egentligen väldigt basala saker. Men det dyker upp saker och då är det ju jättebra att kunna få utbildning vart efter.
Men om man ska gå in lite, nu mässar jag runt lite här i... Men om man ska gå in på chefsrollen, vd-rollen. Vad för egenskaper krävs som vd, tycker du?
Nyfikenhet. Mod. Vilja att ta ansvar. En drivkraft. Och empati.
Om det är någon som är ny i vd-rollen eller har precis fått ett erbjudande om att ta sig an då den rollen, vad skulle du ge för tips till en sån person? Så här generella tips. Ja. Om man aldrig har gjort det tidigare, man har ingen utbildning men känner att så här, det här är ju någonting jag skulle kunna axla och tycka att det är superkul med att driva ett företag framåt. Eller?
Då skulle jag dels inför tips skulle det vara att bjuda några personer som du tycker verkar smarta på en lunch och ställa massa frågor. Så att man liksom orienterar sig i landskapet, kanske i vilket område företaget är eller i själva ledarskapet. Men man helt enkelt sondera terrängen. Och sen, nu sitter två personer här längst fram som var kollegor till mig på tidningsutgivarna. Men det gjorde jag, och det kan ju ni säga om det var rätt eller fel. Men det första jag gjorde var att jag träffade alla medarbetare en timme var. Det var jävligt jobbigt, för en timme kan gå jättefort, en timme kan också gå jättelångsamt om man inte har något att prata om. Men det upplevde jag var väldigt bra, för jag förstod era utmaningar. En nickar och en sitter helt still. Ja, okej, hon har tagit efter. Så då, det var väl ändå ett gott betyg då.
Men det är ju superbra tips.
Ja, men för det var faktiskt... Mitt tips är då, ta inte en timme, för det var faktiskt väldigt lång tid. För vissa har ju pratat klart på 5 minuter. Men vad jag gjorde var också... Och det minns jag mycket väl i varje fall. Det är inte säkert att de jag pratade minst. Men jag sa, jag är inte intresserad av att höra vad du tycker om ditt arbete. Jag är intresserad av vem du är. Mm. För jag vill kunna ta en fika med dig. Och då vill jag veta om du har jobbat länge eller kort tid. Ifall du, liksom, vad är dina andra intressen? För man måste ju också kunna ha lite small talk. Mm. För att det ska bli gemytligt. Mm.
För du pratar ju mycket om det här helikopterperspektivet över att se längre fram. Att alla har ju inte den egenskapen. Vad tror du att du har fått det ifrån? Hur kan man bara ha det?
Jag tror faktiskt att det är så, om jag har förstått forskning rätt, som jag inte då har läst men hört. Jag har ju tagit en djurkant så jag kan ju läsa. Men jag har inte läst all forskning här i världen. Men vad jag har förstått så är det är liksom en läggningsfråga som man faktiskt inte har lätt att läsa sig till. Vissa är analytiska och ser de stora frågorna. Mm. Andra har inte den förmågan. Men de är otroligt duktiga på att istället gå in i detaljer. Och det är ju jag, som jurist jag är, inte särskilt bra på. Det var ju också därför jag inte passade så mycket som jurist.
Du kör bara rakt på.
Ja, men lite så. Jag kör på och sen så sonderar jag terrängen under tiden. Och sen framförallt litar jag på att de som jag jobbar med har hand om detaljerna. Mm. Och för mig som inte är intresserad av detaljer så tycker jag det är jätteskönt att inte ha kontroll. Det är svårare för dem som både detalj och över, liksom, har det här. För dem, det är ju de som har svårt att ta fingrarna ur syltburken. Mm. Men det har jag i vissa sammanhang i alla fall inte ett dugg svårt med, utan tycker det är väldigt skönt.
Men om någon skulle beskriva dig som chef, vad skulle de säga då?
Det vet jag, för att det har jag fått läsa i tidningar för att folk har frågat det. Jag får höra att jag är hård. Och när det skrapas på ytan så betyder hård att jag är rak och tydlig och ärlig. Det betyder att jag, när jag ser saker och tycker saker, då säger jag det. Och det kan uppfattas hårt. Och ibland så är det säkert onödigt hårt och ibland kanske inte. Att jag är en doer. Att jag får saker och ting gjort. Och att jag är... tror eller ej, men prestigelös. men jag har inga problem att liksom ombesluta mig. Det var ett ord vi hittade på Reklamförbundet när vi styrelsen hade tagit fel beslut. Så sa vi så här, men vi hittar ett nytt ord. Ombesluta er bara. Ja, ordförande, vi har ombeslutat oss i den här frågan. Och det är en väldigt bra egenskap därför att man kan ju ta fel beslut. Mm. Och det får inte bli en prestigefråga. Och det har inte jag faktiskt problem med. Sen försöker jag i allra största mån undvika det genom att fatta rätt beslut från början. Men då finns det säkert de som skulle säga att jag är lite väl fort men fel. Mm. Så ibland fattar jag beslut lite för fort. Men å andra sidan så är det skönt med folk som fattar beslut.
Absolut, det är ju verkligen.
Men det är liksom inte bara så här, gud vad bra det var. Utan ibland är det så här, oops.
Men om man ska tänka så här, manlig och kvinnlig chef. Mm. Skillnader mellan det. För ibland när man är väldigt så här, rak och tydlig som kvinna kan jag uppleva så kan man vara så här, tjurig, grinig. Men när en man är det så känner man inte att det är samma.
Nej.
Har du känt av det någon gång?
Absolut. Alltså, det är ju så. Det finns ju förväntningar på hur vi ska vara som kvinnor och män. Och de måste man förstå. För kvinnor förväntas vara omhändertagande, inkännande, prata lite barn och prata lite annat. Och gör inte vi det, vare sig vi är intresserade eller inte, så kommer vi av vissa uppfattas som järnladyn eller hård. Mm. En man som pratar lite barn och lite sånt, han är ju urmysig och varm, för han förväntas inte det. Mm. Det betyder inte, och det är inte vad jag säger, att kvinnor är mer mjuka chefer och män är hårda. Det finns ingenting sånt som jag ser. Jag tycker jag träffar otroligt mycket män som verkligen ägnar jättemycket tid åt att lyssna in sin organisation och prata med kollegorna. Och kvinnor som gör det också. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om det här inrotade vi har i könsrollerna. Och man måste ha koll på det, för annars riskerar man sådana onödiga problem. Man kan ju använda sig av det också. Men jag vet ju att om jag ler och smilar och flirtar lite så avväpnar jag en manschauvinistisk man. För han förväntar sig att jag ska göra det. Och då får väl, det struntar väl jag i, om jag får igenom vad jag vill. Så antingen så kan jag liksom spela på hans planhalva, jiu-jitsu liksom, följa med och dra runt istället för att bara stå och slå liksom.
Men har du hört någon gång att det är så här, men du beter dig som en man, eller att man, för jag har hört det ifrån via mina vänner och även jag har hört det att så här, ja, men du är ju lite som en man i hur du beter dig. Mm. Och då vill man ta det, först tänker man, åh, då blir man jätteglad. Men sen så tänker man, det där är inte så schysst egentligen. Alltså att man ska bli glad över att man beter sig som en man i sin yrkesroll eller vad det handlar om. Att det är positivt.
Ja, nej, men det är ju återigen förväntningen. Därför man har ju förväntningarna om att det är männen som är cheferna fortfarande. Och det beror ju till största delen på att de chefer man mest ser, det är de man ser i medierna. Och de är ju 98% män fortfarande i börsbolagen. För det är börsbolagen som vi läser om oftast. Och då är det klart att våran förväntansgrad är hela tiden att det är manligt. Så när man gör det typiskt chefiga, fattar beslut, lägger fram en budget, klarar av såna här helt normala saker, så är ju det lika med manligt. Mm. Men det betyder ju egentligen, det avslöjar strukturerna, men det betyder ju inte att den som säger det menar. Att, och det är det som vi hela tiden måste tänka på. Det betyder inte att de menar, gud vad du är osexig, om du förstår vad jag menar.
Nej, precis. Nej.
Jag menar, för det är ju också någonting vi förväntas vara. Vi ska ju både vara mamma och vi ska vara duktiga och älskarinnorna. Och vi ska ju vara så himla mycket olika saker. Och manlig ligger inte i någon annan förväntan än just att klara av jobbet. Mm. I alla andra så ligger förväntan att vi ska vara snygga, vi ska vara, ha nya kläder, vi ska ha omhändertagande till våra barn och ha det som fokus. Och då är det klart att i just de lägena så är det ju manlig inte det vill vi vara.
Det är så stor diskussion där. Man skulle kunna bara så vidare där. Nu, jag vet inte ens vad klockan är. Man ska bara se...
Halv.
Perfekt. Okej, men då tycker jag vi går vidare till Svenska Filminstitutet som du är på nu. Som
ja. Och du... hur var det att jag kom dit?
Precis, och det är där vi måste komma in på nu.
Ja. Det kom sig ju av att jag började fatta det här med var mår jag bra? Det där att jag kände i bankvärlden, det var liksom inte min fishing pond. Reklamvärlden var det. Då funderade jag på varför. Och då, när jag sa upp mig på Reklamförbundet, då gjorde jag faktiskt så att jag hade ju förmånen att skicka ut en pressrelease. Och då fick jag ungefär 100 frukostar och luncher med människor som bara ville höra lite. Vad vill du göra?
Vi har för du slutade först va? Och då skickade du ut en pressrelease.
Jag sa upp mig och i nästa sekund skickade jag ut en pressrelease.
Och så blev utan att veta vad du ska helt
enkelt. Ja. Jag bestämde mig för det dödläskiga att tro på när folk sa att du är jättebra fast de inte erbjöd mig något jobb, att tro på det där första och tänka att det löser sig väl då, vilket ju var jätteläskigt. Jag var nyskild och liksom har ett barn och ja, bla bla bla, så det var ju verkligen inte bara att göra, men jag gjorde det och så blev jag bjuden på massa frukostar och luncher och så frågade alla: Vad vill du då i din karriär? Och i verkligheten så är det ju ytterst få som vet vad de vill i sin karriär. Jag har fortfarande ingen aning vad jag vill i nästa steg.
Det där är ju väldigt intressant att du inte haft en karriärsplan liksom egentligen. Och det kan man ju tro med de jobben som du har haft nu.
Nu har jag...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mer liksom en taktisk plan att få det jag vill. Mm. Nämligen jag vill hela tiden utvecklas och bli stimulerad. Mm. Och jag blir inte stimulerad när det blir gå på repetition. Det var när jag var på Reklamförbundet och det var så här, ha nu är det guldägg igen, vänta det. November, då kommer resuméskrivaren där artikeln. Mm. Och det var så här, men nu är det ingen roligt längre. Men först försökte jag ju svara på den där frågan, vad vill du göra? Men sen insåg jag att det går inte. Och då bestämde jag mig för att fundera på efter 100:e lunchen. Vad är de viktigaste saker jag vill ha ut av en arbetsplats då? Mm. Och så bestämde jag mig för att det var att det skulle vara högt i tak. Jag trodde då inte att jag behövde ha chef. Nu tror jag att jag skulle vara ganska outhärdlig att ha under sig. Eftersom jag är van att bestämma. Jag vill att det skulle vara kreativt. Jag trodde kreativ bransch, men insåg att det kan vara så här att man får göra förändringar, att det ändå är kreativt. Och sen, jag vill ha kul på jobbet. Mm. Det är egentligen det jag vill ha ut. Det kanske kan vara i fordonsindustrin. Inte vet jag, har aldrig varit i fordonsindustrin. Man kan ju inte bestämma sig för en bransch utan att veta vad man då väljer bort. Mm. Så det gjorde att jag blev mycket öppnare för frågor sen. Och det gjorde att jag hamnade på tidningsutgivarna. För där insåg jag att de ville att det skulle göras om där. De hade haft en och samma vd i 12 år. Det var dags med förändring. Det var lite mossigt. Det här med digitaliseringen hade börjat komma. Så jag fick ett tydligt förändringsuppdrag. Det var roligt. Jag fick ha kul på jobb. Alltså jag fick ju prata det jag tycker är viktigast av allt. Nämligen demokrati, dagspressens roll. Allt det som verkligen är superspännande. Jag kände redan några av medarbetarna, så jag tänkte att jag kommer kanske få kul på jobbet också. Så. Och jag var ju chef, så högt i tak var ju liksom. Och det var bra därför att det gjorde, då hade jag ju också börjat förstå att efter Reklamförbundet, och det är en sån här viktig sak, när man första jobbet, då ska man ju bara ta ett jobb. Andra jobbet, då kan man ju fundera på vad har jag nu inte i mitt pussel? Om man tänker yrkeslivet som ett pussel som läggs. Och den dag man står vid gravens kant så kanske pusslet är ganska färdiglagt. Så då kände jag efter Reklamförbundet, så var det så här, tydliga saker, tydliga pusselbitar som saknades i mitt pussel. Jag fick alltid höra det är för få medarbetare när jag var i intervjuer. Det är för liten budget. Det är... Du jobbar med reklam. Det var inte trovärdigt nog i vissa kretsar. Och du har inte säljansvar. Oh ja. Så att då kände jag att okej, okay, då måste jag råda bot på någonting av det. Och tidningsutgivarna, då var det en 4 gånger så stor budget och det var 4 gånger så många anställda. Det var motsatsen då till trovärdigheten. Reklam lider ju av att folk har en brist på tillit till reklam. Men journalistiken, nu pratas det mycket om att man inte har det. Men i grunden har ju folk egentligen väldigt stor tillit till journalistik. Mm. Så då kunde jag liksom råda bot på det. Och det var tur. För då kunde jag vara här i Almedalen och prata dagspress. Och vi gjorde jätteroliga seminarier där vi vände på steken. Det är ju... dagspressen granskar, och då gjorde vi istället, nu får ni granska dagspressen. Hur har ni skött miljöfrågan? Hur har ni klarat av uppdraget att granska småbolagsekonomi? Alltså, det finns ju hur många ämnen som helst verkligen. Och det gjorde att jag helt plötsligt fick ett helt annat innehåll och trovärdighet. Och det gjorde att de ringde från den rekryteringsfirman som höll på med Filminstitutet. Och frågade om jag var intresserad av Filminstitutsjobbet.
Vad tänkte du då? Första samtalet?
Det första samtalet tänkte jag, det är verkligen frågan om jag vill det. Tänkte jag. För att då hade jag jobbat i 2 branschorganisationer. Och branschorganisationer är inte jätteroliga alla gånger. För det är mycket så här, ja men inte ni driver min fråga, då kommer jag gå ur. Då kommer inte jag betala min medlemsavgift. och den typen av... Du ska göra som jag säger. Den har jag...
Den är du allergisk mot.
Ja, jag har några roliga mejl med människor som har skickat det till min styrelseordförande som jag har fått sen. Så att det blir en kul bok sen. men jag var väldigt trött på den mentaliteten av branscher. Mm. Där var och en är jättetrevliga, men i grupp är de inte jätteroliga. Så jag trodde att Filminstitutet kanske var en branschorganisation. Och det ville jag absolut inte in i. Så då frågade jag honom. Är det en branschorganisation? Det ska jag kolla. Hör du, jag kommer tillbaka till dig. För Filminstitutet har uppfattats lite som en branschorganisation.
Mm. Absolut. Men okej. Okay. Så när du då fick komma då på din första intervju, antar jag att det var. Kände du då mer så här, men det här skulle nog kunna vara någonting för mig. Eller var det fortfarande att du behövde verkligen fundera på det, om det var rätt för just dig?
När jag förstod att det inte var en branschorganisation, så kände jag det. Sen kände jag i den första intervjun, den riktiga, först gjorde man ju en sån här rekryteringsintervju. Sen hade vi den första intervjun med styrelsen. Och du frågade så här, kände du att det gick bra? Då, jag visste precis vad jag sa. Som fick dem, jag såg det, de bestämde sig för mig på sittande fot. Det var helt fascinerande.
Vad var det du sa för någonting då?
Det var 2 saker. En är ju... Ja, han kanske lyssnar på det här. Men han är ganska gammal nu. Så han kanske inte gör det. Det ena var att de var så här, ja, vi skulle gärna vilja höra vad du vill. Du behöver inte ha en programförklaring, men vad tänker du att du skulle göra med Filminstitutet? Och jag sa, okej, ni vill ha en programförklaring. Alltså. Så då gick jag upp och då sa jag helt enkelt det som var min hjärtas mening. Nämligen, det här är det jag menar att jag det här skulle bara vara en förlängning av vad jag redan idag tycker är roligaste. När man får jobba för yttrandefrihet och åsiktsmångfald. Det är bara att i kulturens värld så betyder det någonting annat. För det ska inte vara kritiskt granskande röster. Det ska vara kulturens röster. Mm. Och det är det viktigaste vi har i en demokrati är ju att vi har en mångfald av röster. Mm. Och det är ju ändå filmens roll. Jag tycker det har varit alldeles för tyst om film. Man pratar inte om film. Och filmen är det viktigaste kulturuttrycket för det når ju flest människor. Och då såg jag så här, det är ingen som hade formulerat det hos dem. Så de bara, där var halva inne. Den andra halvan var att jag sa till styrelseordförande, för dem, ja, det var så här, man sitter i sån här fåtöljer så alla ser lite konstiga ut. Halvliggande och han låg och halvlåg lite. Och så sa jag, men du och jag pratades vi förr. Och han blev så här, va? Ja, men förra gången ni sökte vd, då, det var nämligen precis när jag sa upp mig från Reklamförbundet. Då valde de Cissi Elvin. Då visste jag ju att de var ute och rekryterade. Då, så fort jag sa upp mig så gick jag in och så ringde jag till styrelseordföranden som jag hittade på hemsidan och sa, det där jobbet vill jag ha. Han bara, ja, får du ringa till rekryteraren, förstår du. Och så hade jag ett möte med rekryteraren som väldigt klokt sa, vet du vad, du skulle säkert vara jättebra för det där, inte vet jag, men det går inte. Du kan inte gå från reklam till kultur. Det kommer inte funka. Och han hade helt rätt. Så det här var ju då 5 år efter. Ganska exakt 5 år efter. Så då sa jag det, nej men jag sökte ju det där jobbet. Ja, då blev man sämre. Så du var sugen redan då. Och då kom det ur mig. Vi kan väl säga så här. Jag var sugen då. Han bara, vadå? Är du inte sugen nu? Och det är ju liksom hetaste tipset. Var inte för het på gröten. Så jag bara, nej, jag vet inte om jag är... Jag menar, det här är ju... Jag fattar väl mycket mer nu hur svårt det här jobbet är. Och jag är inte så säker på att jag är sugen. Om inte jag vet, vad vill ni? Och då sa han så här, ja, men ja, tror att du har vad som krävs då? För att det, du vet, Cissi, hon gick in i väggen. Och då lackade jag. Så då gjorde jag det som jag tror. då blev jag lite så här, du... Och så satte jag mig lite längre fram och så lutade jag mig lite fram och så här, du... Det, vad tycker du själv? Är det styrelsens jobb att se till att vdn inte går in i väggen? Eller är det vds jobb? Ja, det tror jag. Det är kanske ändå en styrelse. Ja, och för övrigt, jag vet inte om ni känner till mig. Det är ju ganska kaxigt att säga. Jag vet inte om ni känner till mig riktigt. Men det är väl inte direkt så att jag är känd för att inte ha skinn på näsan. Så jag är inte jätteorolig. Jaha, nej. Ja, då blev de. Och sen pratades det på. Men då kände jag, när jag gick därifrån så kände jag. Nej, men det där jobbet får jag om jag vill ha det. Och då får man ju tänka efter, vill jag ha det? Och, sen, och jag kom fram till att jag ville det.
Vad var det som gjorde då att du kände att du ville tacka ja?
Det är ju att få verka för någonting som man verkligen brinner för. Mm. Och i det här sammanhanget, jag fick ju, det, men även när jag var på Reklamförbundet fick jag ju verka för yttrandefrihet. Det var ju en stark drivkraft hos mig, det här folks hyckleri med man vill inte ha reklam, men man vill absolut ha det hetaste varumärket på bilen eller på byxorna. Det är så här, hur får du ihop det? Du kan ju inte förkasta det ena, men inte vilja ha och ändå vilja ha det andra. Så det gick jag igång på. I tidningsvärlden så var det ju det här med liksom också yttrandefriheten kräver vissa saker. Det är otroligt intressant att jobba med de frågorna. Och att då få prata om film. Alltså i reklambranschen, alla älskar och hatar reklam. I tidningsbranschen så satt alla och pratade om att dagspressen är död. Ni kommer inte finnas kvar. Det var, jag fick ägna så mycket tid åt att prata om det. I filmbranschen, tror ni att de har bra ekonomi i filmbranschen? Inte direkt. Hur många hör ni säga, jag tror inte på filmen? Och i verkligheten så de går ju under fullständigt i faktiskt film. produktionsbolagen. Men alla älskar film. Mm. Så istället för att behöva prata om att det de hatade eller det som var dödsdömt, så kommer folk så här, ah, vet du vad? Alltså, jag är en riktig cineast. Ja, och så kan man ha jättespännande samtal utifrån någonting som alla i grunden tycker är så himla härligt och bra. Mm. Och samtidigt då kunna ha en plattform att göra, hoppas jag, samhället lite bättre. Mm. Bättre film, bättre speglingar. Film är en spegling av samtiden. Hur kan vi få bättre speglingar? Hur kan de komma ut bättre? Hur kan vi få fler, liksom, fler film som når mer? Eller mer film som når fler.
Och sen också jämställdhetsprogrammet som du drog igång. Kan du berätta lite bakgrunden, varför det startades från början?
Det var ju där vi började programmet med att jag trots allt från dag ett som vd har fått höra att jag är kvinna. Och fått förklara mig hur, inte hur jag gör mitt jobb, utan hur jag får ihop det med att vara mamma. Och det gjorde att jag redan från början kände att det här är inget kul. Så på Reklamförbundets tid så lät jag ta fram en bok som heter Roffa andra kvinnliga förebilder. Vi tog fram ett ledarskapsprogram som hette, det började med att heta Inner Beauty. Och jädrar i min lilla låda vad folk var förbannade. Och Inner Beauty, och hur kan det heta det? Så vi döpte om det till IB. Och då gick det bra. Så jag gjorde ett antal saker som gjorde att jag, och jag är en av de få kvinnorna faktiskt tyvärr i ledande position som pratar om hur det är med icke-jämställdhet. De flesta vill inte vara förknippade med det. Och jag har inga problem att vara det, för jag inser att jag måste vara det. Om ingen annan tänker hjälpa till får jag väl göra det själv då.
Ja, du tar ju väldigt så här, stort last. För jag var på en föreläsning via VIFT. Det är ju just för kvinnliga skapare och sådär. Och de sa att men Anna tar ju nästan allt själv. Att fler måste hjälpa till. Att, kan du känna så här, men fler, kan inte någon annan också engagera sig?
Men jag tycker att andra faktiskt gör det. Man får bara se det. Och så får man inte förvänta sig fel saker. Jag kan inte begära att alla ska göra som jag, men om jag känner att de liksom ändå är solidariska med mig, och det tycker jag att de är, sen kan jag bli sur på att de inte själva gör som typ SVT säger att det är jättebra att du driver jämställdhetsfrågan, säger TV4 också, jättebra att du driver jämställdhetsfrågan, ja men vad bra, ska inte ni också börja räkna då? Nej, men du vet, vi är så här, det går inte riktigt. Och det är klart, då kan jag tycka, vad är problemet? Ja. Om det jag gör är bra, varför gör inte ni samma sak då? Men det var de facto så att som ensam egentligen talesperson för jämställdhet på en ledande offentlig position, så låg förväntningarna på mig så starka så jag insåg att det är liksom, jag har inget val. Det var inte så att jag inte heller ville. Men det första som hände var ju journalisterna ringde och sa, vad säger du nu om tillståndet i filmbranschen? Och det var ju ett uruselt tillstånd. Mm. Och då sa jag det. Och gjorde det så tydligt att alla fattade att jag menade allvar. Och för första gången så har jag ju faktiskt makt. Ja. Så det är ju våra pengar som är helt avgörande. Och det gör att jag har fått sån, liksom jag säger, men det är ju naturligtvis hela organisationen, men det började verkligen med jag. Och jag hade en kollega och vän som var draghäst. Men nu är vi ju hela organisationen och alla är jättestolta, för det går ju bra. Alltså det, förutom att vi har gått från att vi gav 25% av stöden till kvinnor till att vi faktiskt ger hälften av pengarna till kvinnor, så vinner ju kvinnorna hälften av priserna i Guldbaggen. De tävlar på internationella festivaler precis lika mycket. Om man går in och tittar på topplistan på kritikerbetyg på svenska filmer, så leds 10 i topp av 3 kvinnor. Mm. Alltså det är ju faktiskt helt fantastiskt. Och då blir folk stolta. Så nu har jag mycket mer draghjälp. Men i början då fick jag ju, och för mig var det inget val, utan det var bara så här, jag insåg, här har jag snackat i 10 år, nu får jag börja göra. Då, och då bestämde jag mig för att göra precis det jag har bestämt mig för tidigare. Sluta snacka och börja göra.
För det är verkligen de senaste åren, det är nu det har börjat hända. Mm. Alltså både reklambranschen och filmbranschen. Innan, jag tror det var för 10 år sedan, så träffade jag en kvinnlig regissör. Mm. Och då har jag jobbat liksom många år med olika produktioner och olika produktionsbolag. Jag har nog aldrig tänkt att man ens kunde vara en kvinnlig regissör. Jag hade liksom inte förstått det. Eller en kvinnlig producent som driver de här storfilmerna. Eller att man ens har chansen till, som ni har diskuterat jättemycket inom SFI, just att, ja, men innan med just att söka dem i sin film, att ens känna att så här, ja, men jag har chans att kunna få en del av den här budgeten, men man känner att så här, nej, men det finns ingen chans, för att det är de här storregissörerna som kommer kamma hem de här pengarna, och sen så sliter man och gör det själv, och så blir halvdant för att man inte har budget, eller det är så tragiskt att det är så. Så nu har det blivit någon så här trend också att ha kvinnliga regissörer eller manusförfattare. Eller...
Men det är ju väldigt tydligt, för de fattar ju vad vill pengarna, produktionsbolagen. Och pengarna vill, nu tror ju alla att pengarna vill bara ha kvinnor och med annan kulturell eller etnisk bakgrund. Mm. I verkligheten så vill pengarna ha de bästa projekten.
Ja.
Och inte förrän vi har börjat säga att de bästa projekten är inte med nödvändighetsvis manliga, vita manliga projekt. Bara det har ju triggat alla att bli lite bättre. Det råder ingen tvekan om. Men vi har också börjat att faktiskt med ord, jag kräver vid varje beslut, så ska man argumentera för varför är det kvalitet. Och vi har namngivit kvalitet. Kvalitet för oss är originalitet, angelägenhet och hantverksskicklighet. Mm. Och det betyder olika saker beroende på vilken film det är. Men det är liksom inte en smakfråga det här. Det här är även en komedi, en bred komedi. Vi kommer visa en imorgon, gratis inträde, 17:00. All inclusive av en kvinnlig regissör med Susanne Reuter i huvudrollen. Ska man göra en komedi som riktar sig till kvinnor i övre medelåldern, då måste det finnas en samtida angelägenhet. Det måste bränna till, för annars skarvar man inte. Så det är ju svårast egentligen komedi att vara angeläget. Men om man säger en dokumentär som ska skildra flyktingströmmarna, så har ju angelägenheten en annan dimension. Då är ju den mer mänskliga rättigheter, politisk dimension. Så att de här orden måste man prata runt. Och det är så intressant, för det vill inte de som inte vill förändring.
Mm.
Nej, men du vet Anna, som en kvinna sa i förra veckan på Bergmanveckan, sitter hon på scen och så här, ja, men det kommer några kvinnor till mig. Men alltså, jag måste ju säga, jag är ledsen Anna, men det är ju ändå kvalitet som ska styra. Och så här, ja, men vad är kvalitet? Så sa jag till henne, men vad hade du som bild att du skulle åstadkomma? Vad var kvalitet? Nej, men du vet, det känner man igen när man ser det. Ja, och det är därför det alltid ser exakt likadant ut.
Exakt.
Det är därför det inte sker någon förnyelse. Och det är därför vi alla liksom fastnar i stereotyper. Och det är precis det som inte är kvalitet. Men att börja prata om det, är det upplever jag, det är det absolut mest kontroversiella jag har gjort. Också för att de som man tror ska vara på vår sida, nämligen kulturjournalister. Alltså Åsa Lindeborg som är feminist. Hon menar ju att jag har drivit Filminstitutet till att bli en politisk. Hon politiserar filmkonsten. Det måste ju vara fri höjd i konsten. Konsten ska inte styras. Jag styr inte filmkonsten. Jag bara säger att hälften av våra pengar kommer vi försöka se till hittar kvalitet även bland kvinnliga filmskapare. Och jag är helt övertygad om att det finns kvinnliga filmskapare som har kvaliteten. Och efter 5 år kan man säga I proved myself right. Det gillar de inte. För de hade monopolet på att lite svävande säga men det är kvalitet. Och så kan de skriva en recension som är helt obegriplig. Men där de tycker till lite och gillar lite. Och konstigt nog, som en kvinnlig filmregissör sa när vi var i Cannes nu.
Mm.
Där liksom världen har ju börjat upptäcka det här. Häromdagen hade jag ett halvtimme samtal med Gina Davis. som liksom ringer. Jag har fått mail från Meryl Streep.
Vad skrev hon?
Hon skrev, jag hade försökt få med henne ett seminarium. Hon svarade aldrig på mejlet och sen svarade hon efter 4 månader. Jag är hemskt ledsen, jag har sett det här mejlet nu. Jag har inte, du hade använt fel mejladress. Jag vill bara säga att det är så viktigt det ni gör, men jag kunde ändå inte, typ. Mm. Men Gina Davis, hon ville ha en filmroll i Sverige.
Perfekt.
Men det är ju, bara det är ju bra.
Men nu reser du runt i hela världen och pratar om just jämställdhet i filmbranschen. Ja. Och att det, och många, eller utåt sett så är ju Sverige bäst på det, som jag har förstått det.
Ja, inte bara utåt sett, utan vi är bäst. Det råder ingen tvekan om det. Och det är det de ser. Och det är det som ger så otroligt mycket positiv energi. För där sitter de ute i världen och är förtvivlade. Lite som du beskrev. Mm. Det är ju förfärligt. Och man får inga förutsättningar. Det blir skit. Mm. Och så ser jag, men vänta. Någonstans funkar det. Och så kan jag komma dit och säga, ja, men det tog oss 4 år. Mm. Och vi gjorde en handlingsplan och så följde vi den. Och det viktigaste i handlingsplanen är att räkna. Och då är det så intressant, så när vi satt i Cannes nu då och hade ett sånt seminarium, då är vi helt plötsligt inbjudna av Cannes-festivalen. Och Monsieur Thierry Frémont som är chef där, han tycker ju att jämställdhet är ungefär det tråkigaste som finns. Men han kan inte göra nu. För det är sånt jävla tryck på honom. Så i år så hade han halva juryn var ändå kvinnor. Och på presskonferensen, om ni går in och lyssnar på presskonferensen från Cannes i år, så pratar de halva tiden om vilka bilder fick man? Och det var ju ändå förfärligt vilka kvinnobilder man fick. Och de här kvinnorna som säger, det var ju fantastiskt att se 20 filmer. Men hur porträtteras kvinnorna? Och det här är liksom världens viktigaste filmfestival. Ja. Mm. Så att det har verkligen fått genomslag. Så då var vi inbjudna att ha ett litet seminarium lite där borta. För det är ju så här, det är så skönt. Jo, men Anna kan komma så kan man göra lite där. Så slipper vi inte ha det här i knät. För det blir ju lite hett. Men då var det en Jessica Hausner heter hon, österrikisk, jätteframgångsrik kvinnlig regissör som sa, jag tycker det är intressant med kvalitet att ju fler som säger att det är kvalitet, desto bättre blir det också. För först kan folk vara så här, ja, men sen börjar någon säga, jag tycker det är bra. Mm. Jaha, du tycker jag tycker också att det är lite bra faktiskt. Jag tycker det här är ju rent fantastiskt. Ja, och så ökar man den där.
Ja, du gör ett enormt bra jobb. Alltså fantastiskt. Tack. Att det äntligen börjar hända någonting. Men man ser ju det bara de senaste åren. Att det bara fler kvinnor vill också bli regissörer. Och manusförfattare och producenter. Att man ser att så här, men det finns en chans. Och att man har förebilder. Och du är ju också en enorm förebild för många i branschen som jag jobbar med.
Det var härligt att höra. Tack.
Så det behövs fler som du som jobbar för det här. Och det ska bli intressant att se. Och det finns såklart.
Och det finns faktiskt.
Men det ska bli intressant att se vad som hänt om 5 eller 10 år. Hur långt vi har kommit. Eftersom det har redan kommit en bra bit på vägen. Ja.
Men det är ju det som är intressant. Det finns många fler som gör som jag. Men det är inte lika många som en sån tydlig avgränsad makt som jag. Mm. Så därför har jag det perfekta jobbet för att göra det här. För alla behöver våra pengar. Det görs ingen film utan. Det betyder att alla måste anpassa sig. Mm. Och tittar man på det fåtal filmer som görs utan våra pengar kan man säga att det är typ 95% män som är regissörer då. Så det är inte så att jag har förändrat världen. Jag har bara förändrat våra pengar.
Mycket bra. Nu har vi ju lite kort om tid.
Ja, 3 minuter.
Ja, 3 minuter. Oj, fort. Så drivet i alla intervjuer så har vi en kort del som handlar om så här tips och råd, så här generella tips. Det kan vara utifrån din roll som vd eller bara någon som sa någonting till dig för 10 år sedan och som du tänkte så här, varför sa inte den här personen det här till mig tidigare? Mer sådana råd, liksom generella tips och råd. Så lite mer konkret.
Ja, men jag tycker att jag har gett några tips. Jag tycker att man ska inte vara deppad för att man inte har en karriärsriktning. Utan man ska hitta vad det är man vill ha ut av sitt yrkesliv. Och är det att lära sig mer eller förändra världen eller tjäna pengar. Alla har ju sin eget driv. Och då, om man identifierar det, då är det mycket lättare att välja och välja bort. Mm. För det är det som är det svåra. Sen tycker jag att man, framförallt tjejer, ska, det här är Lina Thomsgård och Rättviseförmedlingen myntat, Säg ja-kampanjen. Och då lägger jag till, för man kan ju alltid ombesluta sig. Alltså tacka ja för fan. Tjejer är faktiskt, för vi vet hur kritiskt granskade vi blir. Men om man inte tar chansen, då händer ingenting. Och blir det fel så får man väl hoppa av då. Och sen tycker jag att för mig har det ändå varit otroligt viktigt det här med att identifiera folk i nätverk. Inte så här gå in i kvinnliga nätverk. För det, ärligt talat, de är oftast inte alls särskilt bra. För där är en stor bunt människor som alla vill ha något som ingen kan ge. Det blir lika med gnäll. Och det är inte kul. Och man får inga jobb på det. Däremot så ska man vara i andra sammanhang och så ska man identifiera folk som man tycker verkar bra. Och sen så kan man väl säga, får jag bjuda på en kopp kaffe? Eller kan inte jag få, jag är mentor till några, man kan fråga om sånt. Men man behöver inte ha en mentor på det sättet heller, utan man kan faktiskt bara så här, ta en kopp kaffe då och då. Och göra det med lite olika människor. Och sen alla de här minglarna som folk fnyser åt, och det är bara rosémingel och så. Ja, det må vara hänt. Men som jag försöker säga till min dotter, jag tycker också att det kan vara jätteobehagligt med mingel när jag inte vet att jag känner någon. Nej. Mm. Och då brukar jag säga både till mig själv och till henne, skit i det, gå dit, gå runt med ett glas, och oftast träffar man någon man känner. Och gör man inte det, så har man visat upp sig, så går man hem. Mm. Och man har väldigt lite att förlora, men man har sjukt mycket att vinna. Mm. För det, man lär känna folk. Man behöver inte vara så här klämkäck och gå fram till ett bord och ställa sig och prata om väder och vind. Mm. Utan det brukar ge sig. Mm. Så att ta den chansen att nätverka runt på olika... Det erbjuds så mycket mingel, inte minst här i Almedalen.
Verkligen. Superbra. Tack så jättemycket för att du kom hit.
Tack väldigt för att jag fick komma.
Superroligt.
Tack.
Tack. Tackar vi Josefin Eriksson och Anna Serner.
Tack för att ni lyssnade på intervjun med Anna Serner. Hon är en stående förebild för mig. Och det var superkul att göra den här intervjun. Och jag vet att Nina, som befinner sig i Los Angeles och gör en tv-serie nu, hade önskat att hon hade kunnat vara med och träffa Anna. Är det så att ni vill att vi gör fler intervjuer, mejla oss på info@drivetpodcast.se. Förhoppningsvis så får vi ihop det igen och fortsätter med Drivet i höst. Ha en jättefin sommar, så hörs vi.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.